Du var med en jäkel på att vissla alltså.
Ja. Jag är... Och så kan jag busvissla också. Nej.
Att vissla är en av 10 000 saker som jag är mindre bra på.
Ja, jag tror inte det är 10 000 saker som du är mindre bra på. Men vissla är ju befriande att lyssna på för dem, om det är någon som kan vissla.
Ja, jag visslar ändå, gör jag, på Milou, min hund. Och hon, ibland kommer hon, gör hon. Men jag övar mig, man får göra det många gånger.
Mm.
Det är väl det som är grejen.
Jag gillar ju när du kommer in i den, när du ser en lastbilschaufför backa och vissla. Den gillar jag ju ännu mer. Alltså, för jag menar, han kan ju vara dryg, men det är ju bara härligt att han klarar att mästra och vissla och backa samtidigt.
Hur hör du det?
Nej, men det är den som är avkopplande. Han visslar ju en ton, han visslar ju en sång. En dryg person ska ju vissla på ett sätt som, kolla här. Kolla vad enkelt det går. Ser du vad enkelt det går? Ja, det ser ni allihopa. Men är det så att jag älskar att backa, då är det en helt annan sång. Det är en helt annan ton. Och så lägger man in, drar handbromsen och så går man ut.
Du lyssnar på Koppu-podden med mig, Mattias Åkerberg. Jag är övertygad om att färre är framtiden. Och också om att kunskap är vägen till din framtid. Därför har jag skapat både Koppu Community och nu också Koppu Lounge. Googla på det, Koppu Community och Koppu Lounge, så hittar du rätt och kan avgöra vilken av dem som är rätt start för dig. För det här avsnittet har jag bjudit in Robert Nilsson, min vän och rådgivare. Få är kloka som Robert. Få är roligare än honom att hänga med. Han ser och han ger och han lyssnar. Och han kan sätta ord på det som är viktigt. Och därför är det en fröjd att få dela det här avsnittet med dig som lyssnar. Du kommer att få höra ett samtal om att tycka och om att lyssna för att vilja förstå. Och om att välja sina ord och om att vårda relationen. Om och om igen. Vi pratar om att huret är viktigare än vadet. Lyssna så kommer du, om du vill, förstå. På slutet väljer Robert 3 låtar som han vill att du som lyssnar ska få höra. Så lyssna hela vägen till sista tonen klingar ut. Nu dyker vi tillbaka in i samtalet. Det är lika bra det. Jag har ju bjudit in dig, Robert Nilsson, min rådgivare och vän, eller vän och rådgivare. Jag vet inte vilken ordning, men ledde. I alla fall, som fransmännen skulle ha sagt, kanske med bättre uttal. Du är både och. Och jag vet inte än ifall det är en klok eller idiotisk idé att ha bjudit in dig. Det får tiden utvisa. Men du återkommer ju ofta i våra snack, för vi pratar ju titt som tätt. Ibland varje dag, ibland något mindre ofta än så. Och då återkommer du ofta till det här. Hur är viktigare än vad, du säger? Vad menar du med det?
Hur är... Vi tänker på fler än jag själv. Det är bara det handlar om. Och vårda hur, det är att vårda oss själva och andra om igen, hela tiden. Och gör vi inte det, så hamnar vi i situationer som vi inte klarar av. Och... Då ska vi hantera det snarare än att vårda det. Så det är viktigt med hur. Och att vi tänker på vad hur innebär.
Tycker du att det är många som tänker på huret idag?
Det är alldeles för få som tänker på huret. Om jag nu skulle uttrycka mig milt. För vi har aldrig lärt oss... Vi har aldrig blivit skolade i att tänka hur. Vi har blivit skolade till att tänka, vad får jag ut av det? Inte vad jag kan ge till er. Och vi ska ju bara ge. Hela tiden, om igen. Och är det så att vi lär oss att ge, så är det hur som styr våra val.
Ja, vi har ju inte blivit skolade varken i att prata eller att lyssna, upplever jag. Utan det får, är det som att var och en av oss får klura ut och komma fram till själva. Håller du med mig?
Absolut, absolut. Men det är också inte det ett dåligt försvar. Kan vi inte vara så nyfikna så att vi vill veta vad personer i våra närhet kan uppleva? Snarare än att vi tar oss makten och rätten av att säga så här tycker jag, utan att ta hänsyn till vår närhet. Det är väl vårt ansvar? Eller har vi ansvarsfrihet bara för att vi inte har blivit skolare? Kan vi inte lära oss någonting själva? Kan vi inte bedöma oss själva på ett tydligare sätt genom att vårda våra relationer snarare än att tycka oss igenom våra relationer? Vilka relationer det än nu må vara.
Jag håller med om att det är var och ens egna ansvar också. Vi kan inte säga att skolan lärde mig aldrig det eller skolan lär mig inte det. Utan på många punkter i våra liv så kan vi ju vara vår egen bästa lärare och varandras bästa lärare, tänker jag.
Vi gör det ju väldigt enkelt för oss genom att säga att det har jag ju inte lärt mig.
Nej.
Får man köra på rött? Alltså, eller, nej, det är lag. Du åker. Du blir av med kö. Alltså, du får inte köra på rött. Men i vardagliga livet så kör vi ju mot rött.
Vi snackar ju mycket i Copy Community nu om att lyssna. Om att lära oss att lyssna. Och det har varit många ögonöppnare för medlemmarna och också för mig. Läraren lär sig ofta absolut mest. En grej som vi har snackat om är skillnaden mellan två intressanta begrepp. Det ena heter shift response. Shift response. Och det motsatsen till det är en support response. Shift response och support response. Och skillnaden mellan dem är, du vet, om du pratar om att du gillar franska filmer. Så om jag använder en shift response, då säger jag, nej, franska filmer, det gillar inte jag. Utan jag gillar istället det här. Jag tar liksom strålkastarljuset från dig och riktar det på mig istället. Låter allting handla om mig. Jaså, du har varit på Mallis. Jag har aldrig varit på Mallis. Inte så skönt, men rätt så vanligt skulle jag säga. Har du mött någon person som är liksom en riktig, vad ska vi kalla det på svenska, shift responsare?
Absolut. Alldeles för påtagligt och alldeles för ofta.
Hur känns det?
Nu skiter jag ju i det. Tidigare så blir jag ju, så vill jag ju gå in i matchen. Och jag är bättre, jag vet bättre och jag är bättre och jag kan bättre än du, matchen. Men den leder ju aldrig till något. Så att där och då vet du ju redan vad personen vill. Och då, där och då så gör du ditt val och backar tillbaka och säger, ha en fortsatt bra dag. Eller så är det en värdefull dialog? Är det en värdefull människa? Är det en värdefull relation? Ja, där och då är det ju redan avgjort. Det är det inte. Då är det bara att backa. Det var mycket enklare att gå in i matchen för många år sedan. Nu när jag är äldre så går jag inte in i matchen. För jag vet att det inte är värdefullt för mig. Och det måste vara värdefullt för mig för att jag ska ta en del av dialogen. Och där och då så gör ju personen en bedömning att det här är inte av intresse heller, medvetet eller omedvetet. Mm. Det är inte så mycket vi behöver göra i livet, förutom att göra val.
Vad menar du då?
Ja, men det är ju två saker vi måste göra i livet. Vi måste ju lägga benen i vädret och så måste vi göra val. Annars behöver vi inte göra något mer. Mm. Valen för oss framåt eller bakåt eller sidledes. Och sen så lägger vi benen i vädret. Så att ta vara på det. Mm. Vad jag vet så har vi ett liv och då är det väl lika bra att ta vara på det livet. Dra nytta av livet som du har idag. Mm. Det gör du på grund av dina val.
Tack vare andra människor också. Vi liksom kommer tillbaka till det här att inte lyssna på den som du har chans att lyssna på, utan att använda en sån där shift response och säga att nej, franska filmer är inget för mig. Alltså, du skulle ju haft möjlighet att lära dig av någon som älskar franska filmer. Du skulle få de bästa franska filmtipsen, de bästa skådespelarna, regissörerna. Du skulle få veta hur fransk film liksom har förändrats under åren. Och du kanske skulle kunna gå från nej, fransk film är inget för mig, till att fransk film kanske är någonting för mig. Den som gör så missar ju så mycket av vad ens liv skulle kunna vara fyllt av om man bara hade hållit igen det där kakhålet och öppnat öronen istället. Har du spelat tennis någon gång?
Jajamän.
Jag har spelat väldigt lite tennis, men jag har liksom förstått att en förutsättning för att det ska bli någon match är att bollen behöver gå över nät. Kanske flera gånger till och med. Och tänk om vi kunde förstå det i ett samtal också. Att det handlar inte om att nu är bollen på min sida av nätet. Härligt. Då behåller jag gärna bollen här. Jag kommer inte att serva den över nät om du tror det. Och skulle den komma över nät, då kommer jag ta tillbaka den med en shift response. Illa kvickt.
Ja, det är en bra liknelse. Men varför är det så?
Vi gillar oss själva väldigt mycket, tror jag. Både till mans och till kvinns. Och det är inte så konstigt. Vi lever ju med oss själva hela tiden. Så att vi är intresserade av oss själva. Det är ingenting konstigt, men vi förlorar någonting när vi inte utvecklar samma intresse för andra.
Men varför vill vi inte det?
Jag gör ju ingen liksom ansats i att ha facit här. Men eftersom du frågar så tror jag att det handlar om att vi tänker att det tar en massa energi från oss. Att lyssna på någon annan och fördjupa oss i någon annan. Det är lättare att prata om det som vi vet någonting om. Och det är ju oss själva och våra egna tankar och tyckanden. Så jag tror att vi tänker att det tar en massa energi, men glömmer hur mycket energi det ger att helhjärtat lyssna på någon annan. Lite grann som när vi tänker med träning. Vi tänker att, oh vad jobbigt att gå ut och springa ett par kilometer. Jag tar det en annan dag, för det tar en massa energi. Och så när vi väl gör det så känner vi efteråt att shit vad det här var härligt, vad det gav energi. Det här ska jag göra oftare.
Ja, men nu, jag ställer ju en fråga och du svarar att vi är egocentriska hela bunten. Och då, det jag ville få fram tror jag är att vi saknar ju viljan av att veta hur vi landar hos någon annan. Och det är ju viljan jag är ute efter. Om vi inte har viljan av att veta hur du tycker att jag pratar med dig eller hur du agerar mot mig. Jag kan ju på något sätt säga ja, du skulle ju tvättat håret idag, Mattias, för du ser ju bedrövlig ut. Ja, men okej. Okay. Då är ju Mattias på mycket bättre humör inför vårt samtal än att jag säger, gud vad fin du är i håret idag, Mattias. Då är ju du på bättre humör. Då finns det ju en vilja av att komma framåt. Men varför har vi inte den viljan för att komma framåt idag, Mattias? Eller har jag fel? Är jag ute? Jag är ute efter att fråga.
Ja, du kanske har fel. Det är därför mitt svar dröjer så. Att, det är ju lätt att ta någon annans åsikt som en sanning. Och sina egna åsikter också, inte minst. Det är det lättaste av allt. Så jag får väl svara att kanske är det så. Kanske har du rätt.
Ja, och jag vill ju inte ha rätt. Utan jag vill ju bara att jag vill bara att viljan ska segra. Mm. Att vi ska kunna ta oss makten av oss själva och se det goda i människor än att ha en förutfattad mening av att Mattias är ond. Ja, han är ond. Ja. Nej, jag vet. Ja. Varje fråga han kommer med är den ska jag bara skifta. Så dödar vi det. Får vi se om han orkar. Finns ju inget försvarbart i det. Det är ju ologiskt och det saknar vilja för välmående för fler.
Men borde vi inte landa i att vi tror på människor? För det gör vi ju, både du och jag. Vi hoppas ju.
Jo, någonstans så tror vi ju alla på varandra människor. Men det ligger ju så djupt. Oviljan av att vilja tro om folk står högre i kurs än vad viljan av att tro på människor gör idag. Och då menar jag att vi gör det så svårt för oss att gilla varandra när det är väldigt enkelt att gilla varandra. Och den viljan är enklare att ta fram om vi vet att det är den vi ska ta fram. Men vi gör det ju så svårt för varandra och komplicerat för varandra. Där vi ska hela tiden se, har inte Mattias en baktanke med om Frankrike är bra filmland? Ja, det har han nog. Mm. Men nej, den vägen ska inte jag gå. Nej, jag gillar inte franska filmer. Mm. Hoppas att vi har satt punkt för den frågan nu så vi kan gå vidare och jag kan visa att jag har större bröst än Mattias.
Det är ju liksom lättare att säga nej instinktivt. För då har vi inte sagt ja i alla fall. Då har vi inte blivit uppbjudna till dans. Vi har inte gått med på det. Vi kan ha blivit uppbjudna men vi har tackat nej. Och så får väl frågan komma igen så kanske det blir ett ja vad det lider, men när du frågar nu så är mitt svar nej.
Och det är ju inte svårt att förstå ditt svar, för att vi har ju blivit skolade i skolan av att svara rätt. Mm. Svarar vi rätt, ja men då får vi bra betyg och då får vi sitta bra i klassrummet och då, ja, titta där. Nu är Mattias, han har bra betyg och ja, det kommer gå bra för den pojken. Vi har lärt oss. Så när vi hamnar i situationer där vi inte har alla svaren, då vill jag ju gärna komma ur de svaren. Och hur gör jag det? Jo, Frankrike är inte ett bra land. Jag har inte en aning om. Men jag rädslan av att påvisa att jag inte kan någonting om franska filmer gör ju att jag hellre switchar och säger nej, franska filmer, det är ingenting för mig. Den dialogen är ju som en matta på samhället idag. Där utveckling inom så många områden sker så gigantiskt fort. Där företagsstrukturer och organisationer inte har viljan av att hänga med. För vi har inte lärt oss att säga, nej, det där vet jag inte riktigt allt om. Det här får jag nog ta reda på. Kan ni vänta lite så får ni svaret imorgon. Utan vi ska hela tiden kunna svaret med en gång så vi blir betygsatta. Ja, den gubben eller den kvinnan, hon kan sin sak. Men kan vi inte saken med en gång så? Nej, det är inte trovärdigt.
Tänk vad som skulle hända om vi istället hade som default-läge när vi inte kan, alltså att säga, aha, franska filmer, det kan jag ingenting om. Eller det kan jag mycket lite om. Berätta mer. Och det där berätta mer är exempel på det andra begreppet som jag droppade väldigt tidigt här. Support response. Att be om mer. Att be den som pratar att fortsätta. Berätta mer. Hur kommer det sig? Aha. Att visa sig genuint intresserad, det är att supporta istället. När någon annan berättar istället för att ta en egen position. Vad tycker jag om franska filmer? Aha, vilken är din absolut bästa franska film?
Och det är där vi utgår då ifrån hur. Och det är så viktigt att poängtera det. Att det är huret som är grunden till supporten.
Hur vi säger saker och ting.
Ja.
Ska vi ta och testa detta, Robert? Är du öppen för det?
Absolut.
Jag börjar med en enkel fråga. Hur gammal är du?
Just nu så är jag 55.
Just nu? För du har ju inte alltid varit det, gissar jag. Men jag har ju, jag upplever dig som en 55-åring med mycket erfarenhet. Alltså det finns ju 55-åringar som är på ett visst sätt. Och du är på ett sätt som gör att jag blir nyfiken på hur länge har du varit gammal?
Jag har nog varit jag har nog varit 55 år ända sedan jag tog studenten. 1987.
Vad var det som gjorde att du blev gammal då?
Jag har ju två bröder och jag är ju mellanbrorsa. Och vi hade en mor som var dålig och gick bort lite för tidigt. Där jag kunde känna att jag tog delvis ett annat ansvar än vad resten av familjen gjorde. Och där jag kanske kunde uppleva att jag fick bli lite äldre, lite tidigare, lite fortare. Sen gillar jag ju att vara gammal. För jag har ju aldrig varit gammal förrän nu. Och det är ju skönt att försöka ha viljan av att lära sig av gamla människor. Och det har jag varit väldigt duktig på.
Berätta, vem som är gammal har du lärt dig av?
Nej, men det är ju från min far, arbetsgivare, kollegor. Möjligheten av att lära mig tidigt att lyssna på någon som har blivit utsatt för saker och ting i sin yrkesroll. En skola i sig och bara lyssna av äldre. Kanske den viktigaste skolan. Det viktigaste i att lära sig av äldre, det är det viktiga att du lär dig av vem du ska lära dig av. Att du själv blir duktig på och kravställan för vem är det jag lyssnar på. Du kan ju inte lyssna på alla gubbar och gummor Utan du får ju lära dig att veta vem du ska lyssna på, när du ska lyssna på personen och framförallt hur du ska lyssna på personen. För den dialogen hos de äldre är ju ovärderlig när de vill. Och de vill ju bara om du vill lyssna på dem. Annars så vill de inte. För de är ju likadana som oss. Ja, men då får det vara bra. Grabben, då kan du gå. Men vill du, då är huvudet oerhört viktigt att ta fram där. Hur ställer jag frågor? Hur lyssnar jag? Hur respondar jag?
Hur gör du för att visa en äldre person i det här fallet att du vill lyssna?
Du får vara väldigt duktig på att se vad går den här personen igång på. Alla vill ju inte öppna upp sig och prata om ja, men vad det nu må vara. Utan du måste ju vara slipad och ställa de rätta frågorna. Uppföra dig på ett sätt som gör att du visar att du är mottaglig. Du visar att du vill lyssna. Du visar att du vill lära dig något. Och gör du inte det, då kan du upplevas som respektlös och arrogant och dryg och kan allting. Så det där måste du kunna för att kunna få. Och det gäller inte bara att prata till äldre människor, men i det här fallet så är det ju absolut extremt viktigt, oerhört viktigt att vara lyhörd, se, läsa personen. Vad är det personen vill prata om? Snarare än vad den måste prata om.
Vad har du fått för kloka råd från äldre som du skulle vilja dela med dig av till mig och till den som lyssnar? Det kanske är många, men om du får välja ett.
Ja, det är ju många, men ett är ju framförallt att dra nytta av det livet du lever i idag. Det är nog det mest viktiga. Att du har viljan av att vilja leva så som du vill och inte som någon annan tycker att du ska göra. Det är ovärderligt. Om igen, lev. Lev livet som du vill snarare än vad andra tycker.
Lev livet som du vill, inte som andra tycker.
Ja, och det är ju lätt att säga och svårare att leva efter. Men jag tycker att jag är ganska duktig på det.
Mm. Bra. Varför skrattar du?
Nej, men det är ju inte så att sitta i det här forumet och prata om hur himla duktig jag är ju inte någonting som jag är bekväm med att göra. Även om jag ändå på något sätt vill gilla det jag gör.
Du får öva dig och bli bekväm i det, tänker jag.
Ja, det är inte så himla svårt i din närhet, men det är väl det vi alla kämpar med varje dag.
Jag frågar ju för att jag är genuint intresserad, men också för att vi skulle testa det här lite grann. Och jag är såklart nyfiken. Kände du dig lyssnad på?
Absolut. Absolut. Men å andra sidan så har ju vi en relation som gör att det som skulle kunna vara svårt att ta till mig i den här dialogen skulle inte vara svårt för mig, för att vi har redan en grund som vi utgår ifrån. Så att, och det vet ju du, för ditt motstånd är ju fantastiskt ut efter vårat arbete och våran dialog och våran vänskap. Där står ju du ut med en extrem uthållighet.
Men vi kanske måste stå ut mer med varandra. Du frågade ju tidigare varför lyssnar vi inte på varandra. Det kanske handlar om att stå ut med varandra. Vi står ut med oss själva hela dagarna, så ska vi stå ut med andra också. Men jag kommer tillbaka till det. Hur otroligt värdefullt det är. För att jag hade lätt kunnat paja den här stunden.
Absolut.
Jag hade kunnat berätta om hur jag kände mig gammal. Hur jag var när jag var 18 år. hur jag växte upp, vilken position i min syskonskara jag hade och vilka äldre jag minsann kanske hade lärt mig. Jag hade kunnat tagit det som du ville berätta och liksom strimlat sönder det. Jag tänker på en sån här, du vet, dokumentförstörare. Ja, ja. Så, så blir våra konversationer allt för ofta.
Ja, och då måste vi måste ju förstå vilket förhållande vi vill ha i relationen, i samtalet. För jag menar, det är ju en tid sedan du ställde frågan till mig. Hur länge har du varit gammal, Robert? Då kan jag ju redan respondera och säga, vad fan menar du med det? Är det bara för att jag... Det går ju inte. Vad menar du med det? Men i och med att jag vet var det kommer ifrån och jag vet var du kommer ifrån och jag vet hur våran dialog är och kommer förbli just i stunden, just här nu och framöver och hoppas och önskar, så ger ju det mig utrymmet att forma mitt svar som är mer grundat utifrån vad jag vill i våran relation snarare än vad jag vill svara. Det är ju mycket viktigare för mig. Och svaret blir ju mycket viktigare för att du är viktig i samtalet med mig. Hade inte du varit viktig så hade inte svaret blivit lika viktigt framlagt.
Vi kan ju få ett enkelt sätt göra oss intressanta för den som vi pratar med genom att vara intresserade. Det är ju allt för få människor som är intresserade på riktigt.
Ja, vad handlar livet om? Om vi nu ska blåsa på och göra det här väldigt stort. Handlar inte livet om att vilja förstå?
Jo. Du kan säkert ha rätt i det. För att det är ju det som vi gör förhoppningsvis hela livet. Från början så förstår vi ingenting, så börjar vi förstå.
Och vad blir resultatet då? Jo, vi har möjlighet att påverka.
Mm. Och vad menar du med påverka? Påverka på vilket sätt?
Nej, men vilket resultat vill du ha i ditt liv? Vill du titta tillbaka på ditt liv och vara bitter och gnällig och säga, men jag skulle gjort det, jag skulle gjort det. Ja, men då har du gjort ditt val där. Då har du ju gjort dig till en person som har en ovilja av att vilja förstå. Och det är ju oerhört viktigt att ha med sig det. Men det är också som vi pratade om tidigare, det har vi ju inte fått lära oss. Du har inte lärt att du ska ha en egen vilja, utan du har ju lärt att du ska ha en utbildning, skaffa en utbildning, skaffa ett jobb, håll för allt i världen fast vid det jobbet. Och ha dina veckors semester genom livet och sen är det färdigt. Viljan av att förstå i vardagen är ju oerhört viktig. Och det är ju i allt vad du gör. När du går på bussen och frågar, går den här bussen åt det här? Jag vet inte. Nej, men då finns det en ovilja. Jag kör den här bussen. Ja, vad gör det för mig? Ja, men jag kan ju lätt hitta nästa. Jag har ju app och det finns ju något som heter internet och det går fort, va? Men om personen i fråga har en vilja, så gör ju det inte någonting bara för mig, utan jag blir ju en budbärare av det samtalet också. Så att se det inte så kortsiktigt, utan se det på ett livsspann. Tänk så mycket du kan förstå och påverka.
Vi brukar ju ofta komma tillbaka i våra samtal, du och jag, till det här med service. Ja. Bara när man tänker på ordet service så betyder ju det att servera, att tjäna, att ge någonting. Och du har ju jobbat mycket med service. Du har ju jobbat inom mode till exempel. Har du lust att berätta om det och vad det har med service att göra?
Ja, jag har ju en annan benämning på service. Ja, det här var ju god service. För mig så... så förstår inte jag riktigt det. För service är ju en produkt. Alltså om du får serverat lunchbrickan så är ju det deras service. Här är maten. Vad som jag egentligen skulle vilja säga att service är, det är ju upplevelsen som lunchbrickan levererar till mig. Det är ju samma med kläder som är en av de största branscherna i världen. Service i om du köper online eller ja, det är ju snabb leverans. Ja, det hoppas jag att det är. Eller om du står i en butik att någon ger dig en påse eller att du får köpa en påse. Ja, det är ju byxan eller kavajen eller kostymen. Det är en service att jag får det jag har köpt. Men själva upplevelsen, det är ju det som gör att jag handlar. Alltså vad jag tycker. När du skriver texter för hemsidor så är det ju hur ska jag uppleva det här varumärket? Hur ska jag uppleva den här onlinebutiken? Det är ju huret vi jobbar utifrån. Och det är så oerhört få som jobbar utifrån huret. När du kommer till en butik, vet du vad det är? Kan butikspersonalen vad de pratar om? Nej, de behöver inte det. När du går på restaurang, vet de maten? Nej, de behöver inte veta, för det är inte deras jobb, säger deras chef. Utan deras jobb det är att gå med en tallrik och säga, ja, det är tryffel på den här. Och lammet kommer från någon gård som är organiskt, tror jag. Ja, jag tror det. Och så ska vi betala ordinarie pris. Och att du då får, ja men då är det, vad är det vi säger med god service då? Ja, att personen i fråga inte vält ut eller var glad eller ja, inte gick på byxorna utan de hade faktiskt lagt upp byxorna. Så att, ja men då är det ordinarie pris. Jag vet, service är ett missbrukat ord och vi behöver förstå vad service är för att kunna leverera bra upplevelser. För det enda vi alla gör trots allt till syvende och sist det är att vi förmedlar upplevelser och bara upplevelser i allt vårt agerande. Så vill du förmedla bra upplevelser då blir det bra utgång. Vill du leverera dåliga upplevelser då blir det dålig utgång.
Så du gör skillnad på vad och hur i att vad är plagget, maträtten som ställs fram framför oss på en restaurang. Det är vadet. Det är egentligen vad du kallar service. Det är liksom
yep.
det är basnivån hör jag dig säga.
Hygienfaktorn. Mm. Det finns toapapper på toa.
När det kommer till, vi håller fast vid de här två delarna då. Klädbutiken, den fysiska och en restaurang. Vad är huret? Där.
Huret är om du går in i en butik så startar huret så fort du kliver in. Hur man exponerar varor, skyltar, dofter, ljud, tydlighet kan jag, är det enkelt för mig att gå i butik eller är det jobbigt att gå i butik? Är det jobbigt för mig att gå i butik, då går jag ut ur butiken med en gång. Är det enkelt för mig att gå i butik, så går jag i butik. Idag så går vi ju i butik av en annan anledning än vad vi gjorde för 25 år sedan. Men det finns ju fortfarande en stor grupp som går ut i butik för att de önskar få hjälp av folk i butik. Och den upplevelsen upphör när man väl vill ha hjälp. Mångt och mycket.
Vad menar du?
Det finns en ovilja av att hjälpa till. Det finns en okunskap. Och då finns det en ansvarsfrihet hos den anställda av att inte lära sig vad är min profession här och nu. Och det är ju grundläggande för att en butikspersonal ska kunna förmedla upplevelser för att kunna förmedla ett köp, för att kunna förmedla att personen möjligtvis återkommer. Mm. Eller berättar att det var en fantastisk upplevelse när jag var där.
Vad spelar orden för roll i bemötandet, i upplevelsen på
allt,
de här två platserna?
Allt, allt.
Allt.
Vad kan jag hjälpa till med? Inget.
Nej, men ofta frågar de ju inte ens så. Hade de frågat, vad kan jag hjälpa till med? Det är ju en 1000 gånger bättre fråga än den frågan, och nu håller jag upp de här kaninöronen här, som du får i de flesta butiker, för att det liksom har blivit, det har blivit standard. Säg till om du vill ha hjälp. Jag kommer att stå här borta och prata med min kollega. Mm. Men jag är artig nog att säga, säg till om du behöver hjälp. Mm. Och jag tänker varje gång, varför tror du att jag är här?
Mm. Mm.
Hint, det kan vara för att jag vill köpa någonting.
Mm.
Vad hade varit en bättre fråga att ställa då? Jag brukar ta det som ett exempel. Om du är i en sängbutik till exempel. Mm. Och du är säljare i en sängbutik. Då kan det vara bra att testa åtminstone. Att till den som ser ut att vara en kommande kund. Som befinner sig framför dig i butiken. Ställa frågan. Är du här för att köpa säng idag? Är du här för att köpa säng idag?
Mm.
Du kan också fråga, vilken typ av säng är du ute efter?
Mm.
Det är inte en konstig fråga att ställa till någon som är i en sängbutik och tittar på sängar.
Nej.
Testa det. Är du här för att köpa säng idag? Och du kan få två olika svar. Det är ja eller det är nej. Väldigt intressant om det är nej. Då finns det någonting att börja jobba med. Att fråga, hur kommer det sig att du inte är här för att köpa säng idag?
Ja, det du bör tänka på, det är ju utifrån kundens ögon, vart kunden är på väg.
Mm.
Vart är kunden på väg? Bara jag kommer härifrån så fort som möjligt, jag har beställt den jävla sängen och så är det bra.
Mm.
Och likadant, bara jag får den här kostymen så jag kommer hem, för jag tycker inte om för det första att bära kostym, och jag vet inte hur den ska sitta, och jag vet inte, bara jag kommer härifrån.
Mm.
Så underlätta och läs kunden och se vad jag kan göra för kunden, för att en kund kan ju gå in i en klädbutik, det enda kunden vill ha, det är ett trevligt ord för att kunna få inspiration, för att se, ja men det är ju den här middagen jag ska på, men jag vet inte vad jag ska på mig. Jag vet inte riktigt, jag går här för att få lite inspiration.
Mm.
Men en kopp kaffe kanske gör susen då. Mm. Är det så att du springer iväg och köper en kopp kaffe till personen och håller den personen här ytterligare 16 minuterna som ni tar för dig och springa till kaffebaren och köpa en kaffe, springa tillbaka för att sen leverera den, är ju ovärderlig. Då har ju personen haft möjlighet att sänka garden, titta sig omkring och sagt, jo förresten, det är inte så stor grej. Jag har nämligen den här kostymen, så jag behöver bara en skjorta och slips. Ja, men då har vi gjort det.
Mm.
Då har vi ju kommit det. Men den person, alla personer är olika och vi måste förstå att alla är olika. Och vi ska ha viljan av att förstå att alla är olika.
Så vi kan ju mycket väl ha en nej-sägare, och då har vi någonting att jobba med. Då har vi ett svar att jobba med.
Det är ju det som är vårt jobb. Det är ju det som är vårt jobb. Vårt jobb är inte... Ja, det blir 699 nej. Kronor. Det är inte jobbet.
Nej.
Men de flesta som jobbar i butik eller restaurang ser det som sitt jobb.
Jag var inne just i en sängbutik, och då satt det två säljare vid varsin dator. Och jag menar inte att låta som en gnällig person nu, men jag noterade att de satt där det fanns inga kunder i närheten av dem. Mm. Och över den här liksom, ja, kontoret i butiken så stod det en stor skylt. Så stod det så här: säljstation. Säljstation stod det. Och jag tänkte, ur vilket perspektiv har man valt att det ska stå, av alla tänkbara ord, säljstation på den skylten? Jo, det är ju det klassiska. Inifrån och ut. Vad ska vi göra här? Jo, vid den här stationen. Där ska vi sälja sängar. Så om någon vill bli såld en säng till, då kommer de till våra datorer här. Skulle det stå någonting annat, så kanske det skulle stå köpstation. Det är hit du kommer för att köpa. Eller hjälpstation. Första sänghjälpen kanske det skulle stå.
Mm.
Så att det var dit man kom om man behövde hjälp att välja säng. Man kan ju få ett nej, såklart, vad vi är inne på. Men troligtvis så får man ju ett ja. Och då har du ju ännu mer som sängsäljare att jobba med. Okej, du är här för att köpa säng idag. Vilken säng hade du tänkt dig? Vilka tittar ni på? Vad är viktigt för er? Alltså där finns ju alla frågorna att fördjupa för att hjälpa den som står framför dig att gå ifrån butiken och ha köpt den där sängen.
Mm.
Hur många gånger har man inte lämnat en butik för att ingen kom fram och sa ens, säg till om du behöver hjälp med något. Vi går där och bara liksom väntar på att någon ska komma och ställa den frågan.
Mm.
Så är du här för att köpa säng idag? Är en mycket bättre fråga än att stå vid sin säljstation och kanske säga till någon som går förbi, säg till om du behöver hjälp med något.
Din första fråga borde ju vara: är du sömnig? Och hur sover du? Ja, då är det redan igång.
Mm.
För vi som...
Du hittar problemet.
Ja, du måste ju hitta problemet på ett sätt som... För jag... Ofta som kund så kanske jag inte vill påvisa hur dåligt påläst jag är. Och då... Då när jag får en fråga, är det säng idag eller? Nej. Oj. Vad är det? Alltså är jag i en sängbutik? Ja, det har jag helt glömt av. Ja, men då, och så går jag därifrån och så skäms jag och bara tycker det här var jättejobbigt. Men är det så att du försöker redan från början hjälpa kunden och komma kunden på resan, ja, då har du ju kunden. Hur många sängar ska du ha? Jo, men det är ju sommarstugan och sen är det ju... Ja, ja. Ska du inte ha en skön kudde i bilen också när du tar, du vet, alla era Europaresor på sommaren? Om du fäller ner sätet och så tar du din goda dunkudde och stoppar under nacken, då får du en 15 minuter där på autobahn. Vad säger du om det? Ja, då är det den också. Så att viljan av att förmedla en upplevelse som är så färggrann som det bara går, för att kunden ska säga, ja, men det här köper jag, det här går bra, ja, det här är mina skattade pengar, nu kör vi. Det är ju det som är din uppgift. Så ta till vad du alla medel för att få kunden att säga ja, istället för att säga nej, det är bra, nej tack, nej tack, och så stressat går därifrån. Vårda förmedlandet. Vårda upplevelsen. Precis som när vi skriver texter. Vi vårdar ju orden. Vi skapar ju inte orden. Vi vårdar dem. Vi skapar ett sammanhang med orden. Men vi vårdar ju varenda ord för att få rätt upplevelse. Likadant är det i fysisk form i en butik eller restaurang. Gör vad du kan för att kunden ska säga, ja, men här är mitt kreditkort.
Mm.
Om igen. Flera gånger.
Mm. Jag har ett annat exempel. Vi har ju pratat om klädbutiken. Och vi nämnde ju också restaurangen. Det här tycker jag är så intressant när vi kommer in till hur orden är så viktiga, så avgörande. I samma kvarter som jag jobbar här så ligger det ett espresso house. Och ibland så händer det att jag traskar dit bort och beställer och köper en alldeles för dyr kaffe. Mm. Och står jag och väntar lite grann där, och när den är klar och ställs fram så... Jag tänker att det är inte bara jag som köper kaffe där. Det är många som köper kaffe ändå på ett sådant ställe. De har många leveranser på det sättet. Här får du det som du har beställt. Och då tänker jag att det är viktigt att tänka igenom. Vad är det som vi säger till varje kund i samband med att de får sin kaffe? Och då lyssnar jag, och orden som jag hör är: hoppas det smakar.
Ja.
Hoppas det smakar.
Mm.
Och jag har liksom tänkt till på den där orden. Hoppas det smakar. Man är liksom inte ens säker på att det kommer att smaka.
Mm.
Hoppas det smakar. Ja, tänker jag alltid i egna huvudet.
Mm.
Ja, det får vi verkligen hoppas. Den kostar ju nästan 50 spänn, den här kaffen. Så hoppas det smakar, verkligen. Och därför blev jag så förvånad när jag för en tid sedan var i Stockholm tillsammans med mina formgivare, kallar jag dem. Men Anders och Åsa som har gjort copyboken bland annat. Vi var uppe i Stockholm och vi hade en skön dag, så att vi fick möjlighet att äta en god lunch tillsammans. Och vi satt högt uppe och tittade ut över takåsarna där på den här Asian Fusion restaurangen.
Mm.
Och tror du inte, när serveringspersonalen serverar oss den här lunchen, så säger de: hoppas det smakar. Och då tänkte jag, va? Här, på det här stället, på den här lunchrestaurangen i Stockholm, använder man samma lite desperat, hoppfulla ord som på Espresso House. Och jag sa det till Anders och Åsa där, och vi pratade lite grann om det här med liksom ordvalen och vad de betyder, vilken förhoppning man liksom laddar det här. Vad som är huret, för att använda ditt ord. Eller är det vadet? Är det vad man säger? Eller hur man säger?
Hur du säger, skulle jag vilja göra det enkelt för oss.
Mm. För senare på kvällen, det här var en väldigt bra dag. Vi fick också på din varma rekommendation möjlighet att äta en riktigt bra middag på kvällen. Vi gjorde det på restaurang Milles. Och där var det annat ljud i skällan. När maten serverades så gjorde den det ihop med orden: låt det smaka. Låt det smaka. Och jag tänkte, vilken otroligt annan laddning det finns i orden. Låt det smaka. Det bygger liksom en förväntan, det bygger ett självförtroende, en pondus, utan att vara kaxig eller skrytsam. Man vet att det man ställer fram är en riktigt god maträtt. Och ackompanjerad av orden låt det smaka. Så vi tittade på varandra och tyckte att det var så lustigt, just efter utifrån det som vi hade pratat om under dagen. Vi kan inte säga hoppas det smakar, utan de rätta orden, de kloka orden är låt det smaka.
Det är väsensskilt, och därför så är det oerhört viktigt att förstå att det handlar inte bara om vad du gör, utan hur du gör det. Så är det så att du kan leverera, när du levererar och kan leverera ett hur, då får du ett resultat som är bra. När du inte vet hur du ska leverera hur, då får du inget bra resultat.
Vad är ett bra resultat då?
Ett bra resultat är ordinarie pris med en nöjd kund eller en nöjd gäst. Ett dåligt resultat är icke-ordinarie pris med en icke-nöjd kund och icke-nöjd gäst. Och framförallt inte återkommande kund eller gäst. För det är ju trots allt resultat vi behöver ha för att kunna betala löner, hyra, semester, semesterersättning och så vidare.
Listan kan göras lång.
Ja.
Vi vill ha resultat, ja. Och för att få resultat så behöver vi göra jobbet. Ibland går det att få resultat utan att göra jobbet. Men det tror jag handlar mer om tur. Att dina kunder har inte någon bättre stans att gå. Men när det slutar att vara så, då behöver du göra jobbet.
Ja, men är det inte så, Mattias, att du alltid gör jobbet? Gör vi inte alltid hur-jobbet? För det finns väl inte någonting som heter tur? Eller vad var det Stenmark sa?
Ja, jag vet inte vad tur är, sa han. Va? Men han vet att han får mer av det ju mer han tränar, va?
Ja.
Ja, ja, du menar att vi alla gör jobbet hela tiden?
Vissa väljer av att ha viljan av att göra jobbet. Vissa väljer av att inte ha viljan av att göra jobbet. Vissa väljer av att ställa fram en tallrik. Vissa väljer att ställa fram en tallrik och säga låt det smaka. Låt det smaka är huret, är jobbet. Jobbet är inte att ställa fram en tallrik.
Nej.
Jobbet är bara endast att förmedla en upplevelse för dig och dina gäster. Vi går inte ut för att äta. Vi går ut för att uppleva mat.
Jag håller med. Jag håller med och jag håller med mig själv när jag säger att det var inget dumt val alls att bjuda in dig, Robert Nilsson, min vän och rådgivare, till Copypodden.
Vi kan bara kort återkoppla till vän och rådgivare, vilket som är benämningen först. Är farbror rådgivare och vän, eller vän och rådgivare?
Vän för mig, och rådgivare skulle jag säga. Men, ja,
det är väldigt högt värderat att vara någons rådgivare. Och det är väldigt högt värderat att vara någons vän. Och det gäller att vårda det. Så att det är väldigt transparent och ganska så lika med tecken mellan de orden eller de olika benämningarna när det gäller Mattias Åkerberg och min relation. Mm.
Ja, och jag skulle säga att vän för mig kommer först när det kommer till dig. Om jag någon gång hade ställts inför valet att tvingas välja bort en av rollerna och relationerna, så hade det varit enkelt när rådgivare kommer som nummer två ändå. Det hade varit lättare att vara utan, även om det inte hade varit lätt. För du är en person som jag gärna omger mig med. Och jag önskar att alla människor har en, två, tre eller fler sådana personer i sitt liv som man, för att låna orden från också min vän Daniel Vaccino, copywriter och kreativ reklamskapare, han säger: jag blir ofta räddad av smartare personer. När jag har tänkt ut någonting så vill jag gärna bolla det med dig för att få gas eller broms. Det ser jag att en rådgivare är. En rådgivare är inte riktigt en coach på det sättet. En coach ska ju hjälpa dig att själv landa i vad 17 är bäst här. En rådgivare ska vara gas eller broms i att den här idén, den är så otroligt bra. Det är bara att gasa. Mm. Med de här justeringarna så gasa.
Mm.
Men inte sällan händer det ju att jag entusiastiskt presenterar en tanke och en idé för dig. Och vi efter ett samtal på 45 minuter är rörande eniga om att det var ingen bra idé. Det ska du inte göra. Du ska inte göra det nu. Du ska inte göra det på det här sättet. Och jag tänker varje gång, vilken tur att jag blev räddad av en smartare person.
Men samtidigt så är det ju också att i samtalet så blir vi ju båda smartare. Och det är ju viktigt att påtala att kraften finns ju i samtalet. Och rådgivningen är ju en del av det.
Mm. Vi förstår mer med andra ord.
Det blir tydligare.
Mm. Det blir tydligare, vi förstår mer och vi blir det genom att lära oss hur vi väljer orden. Och också hur vi lyssnar på varandra.
Och hur vi vill ta till oss orden.
Mm. Är det nyckeln?
Absolut. För när vi väl lär oss det så går det så mycket fortare. Vi behöver inte ta hänsyn, för vi vet redan. Och det är ju det handlar om.
Säg mig igen. Vad är nyckeln?
Viljan av att förstå är nyckeln.
Jag bad ju dig välja ut en låt som vi kan få lyssna på tillsammans som liksom en utgångslåt. Men du, och det borde jag ju anat, du har ju valt inte bara en låt utan tre låtar. Berätta.
Jag ville bara ge resan av att vi lever nu och lär oss, om vi kan lära oss att dra nytta av det här livet vi har, så vill jag göra det genom att berätta att David Bowie, Macy Gray och Elvis Costello är något som vi kanske inte lyssnar på speciellt mycket, men jag kommer ihåg 1900, kunde det ha varit 92 eller 93, på herrmässan i Köln. Så på kvällen så var det en gigantisk arena med flera olika visningar på kvällen. Varav en visning, när jag väl klev in i visningen, spelade David Bowie Heroes. Och det var så en häftig känsla av en ganska så, inte så speciellt rolig visning egentligen. Men visningen blev ju avsevärt mycket bättre på grund av den här låten. Så därför så vill jag ha den. Och det är en rörande, rörig text som vi alla känner oss. Vi känner igen oss i den texten och jag tycker att vi kan känna oss igen i den flera gånger. Så Heroes. Cause we're lovers. That is a fact. Yes, we're lovers. That is that. Nothing will keep us together. We could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Macy Gray fick åka med i bilen i en CD, en tidig, jag tror hennes platta hette ID eller något. Men så släppte hon flera år senare en annan platta som jag inte kommer ihåg namnet på. Men Macy Gray har funnits med när vi skulle, våran första son, vi skulle tillbringa ett halvår i Frankrike. Så körde jag ner och så fick frun och sonen flyga ner. Jag pick och pack i bilen, var Macy Gray med. Så när Macy Gray släppte Beauty in the World, så blev det Beauty in the World ännu den dagen. Därför så får det, måste den vara med. What is going down and what's been messed up for us? When I look around, I see blue skies, I see butterflies for us. Listen to the sound and lose it in sweet music and dance with me, 'cause there is beauty in the world, so much beauty. Och sen avslutningsvis så är det Elvis Costello. Där vi då har viljan av att vara i en relation med någon som vi värderar på ett oerhört speciellt sätt. Och det är ju i mitt fall min hustru som jag på något sätt vill tillägna den här låten. She. Det var mina tre val. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.